Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och vandrar på Farmarstigen där jag bor. Och idag när jag spelar in det här så är det första advent. Och det är tyvärr fortfarande en ganska grå och regntung period här som har varit ett tag nu, så man nästan inte fått något ljus. Så jag hoppas när ni hör det här programmet att vi alla har fått lite mer snö och ljus. Men det som är fantastiskt tycker jag med första advent, det är att överallt jag går omkring nu och tittar så lyser det små stjärnor och det är fullt med ljus i buskar och träd och adventsljusstakar. Och det är liksom en liten, ja, det är en religiös stämning över det hela förstås, eftersom det är första advent vi firar. Och då tänkte jag som vanligt gå iväg till någon och diskutera här hur det kan komma sig att fast vi är ett väldigt sekulärt folk så har vi alla de här ceremonierna. Och vem tänkte jag gå till då? Jo, ni som har hört programmen förut vet att jag går till Charlotte Krook, som är en mycket klok och insiktsfull person. Hon är konstnär. Hon har jobbat med massa olika saker i sitt liv. Och hon har oftast väldigt mycket egna funderingar. För att det är så mycket man egentligen ser som man inte reflekterar över. Så nu är jag på väg upp mot Graningsringen där Charlotte bor. Och ska se vad hon har för insikter, funderingar, synpunkter på vårt, ja, på det här med jul. För det här programmet lyssnar ni förhoppningsvis på nu när det är juletider. Hade jag känt en präst hade jag nog också gått till någon präst, men jag känner tyvärr inte så många och diskuterat julens och julens budskap, för det tycker jag ibland, jag som kanske, jag är ju inte kristen, men jag är ju ändå väldigt påverkad av vår kristna kultur och skulle jättegärna vilja ställa frågor kring det här. Så nu ska vi se vad Charlotte säger.
Hej Charlotte!
Hej. Vad tufft du är i håret. Vad fin.
Vad är tufft för något?
Ja, men alltså tjusigt.
Du menar att jag har en orange scarf bunden på turbanliknande sätt? Jag har en orange-röd tröja, jag har en röd kjol.
Exakt.
Du har en röd jacka som vanligt.
Det är rött som gäller.
Och här är min röda hall. Och här har jag tänt min röda lotusblomma som sitter på en lampett, kan man säga, på väggen.
Lite adventsstämning även här, eller?
Ja, eftersom det inte är det någon annanstans.
Ja, och det är precis det vi ska prata om. Nu ska jag bara klä av mig här och stänga av mikrofonen.
Ja.
Ja, Charlotte, nu sitter vi i ditt vackra rum här med en fin utsikt. Och jag ser ett konstverk på din balkong. Och massa fina ljus här som är tända i ditt rum. Massa roliga lampor och lampetter. Och, ja. Firar du första advent?
Nej, egentligen inte. Men jag tycker om ljus.
Du tycker om ljus?
Jag tycker om vackra saker som du vet. Och ljus ingår som skönhetsfaktor i mitt hem.
Ja. Och när jag då gick hit och såg alla ljus. För att nu är Graningsringen. I alla fönster så är det adventsljusstakar. Och
stjärnor.
Hur ser du nu på december när vi tänder alla de här ljusen?
Ja, hur jag ser på det. Utifrån vilket perspektiv? Från grodperspektiv eller från Guds perspektiv? Eller ja, vad? Men,
vad får du för associationer? Tänker du nu tänder man ett ljus
för Jesus
och Betlehemsstjärnan. Ja. Och nu tänder vi, nu börjar vi den kristna traditionen.
Egentligen inte.
Nej.
Jag är inte kristen. Jag gick ut i Svenska statskyrkan 1976.
Ja.
Faktiskt några månader innan jag gifte mig i en kyrka. Och jag tänkte, jag kan ju inte gifta mig i en kyrka och vara med i Svenska statskyrkan när jag inte tror. Så då gick jag ut, för säkerhets skull.
Varför då?
Därför det kändes inte rätt.
Och på 70-talet var det väldigt många människor som lämnade statskyrkan,
ja,
tror jag.
Ja, av någon slags princip eller ja, någonting ja, sånt. Ja. Jag var så ung då också så jag vet inte. Jag bara kände att nej, jag kan inte vara där inne och vara liksom upptagen i kyrkan. Utan jag är där inne som fri individ för att det är så oerhört vackert och ceremoniellt. Att gifta sig i Raus kyrka i Skåne. Aha. En medeltida stenkyrka. Det var jättefint.
Men man måste vara med. Någon av de två måste vara med i kyrkan.
Jag säkert
måste...
ligga med make. Jag frågade
ja,
aldrig.
Ja, för att annars får man inte gifta sig i kyrkan.
Kan tänkas. Ja. Mm. Så, jag ser alla de här tända ljusen. Det är på något vis självklart. Vi lever i en sån urrig och murrig och grå, trist, mörk tid på året. Och det finns en förväntan från mitt håll till... midvintersolståndet som jag firar mer än själva julafton. Mm. Att ljuset vänder, att energierna vänder och börjar flöda igen och vi sakta men säkert går mot ljuset igen.
Ja.
Så det firar jag faktiskt.
Ja, och man blir ju väldigt glad nu när man ser alla de här tända ljusen.
Det värmer.
Det värmer och överallt så i köpcentra på gator och torg.
Ja, nu ska vi spara el.
Det glittrar och lyser och det är fantastiskt fint.
Ja.
Men min egentligen stora fråga är ju att de flesta människor går ju inte i kyrkan. Bryr sig egentligen nog inte om Jesus och vet nog, tänker nog inte på att det här är en religiös tradition. Och jag skulle tro att väldigt många av de som kommer till Sverige nu nya måste ju tänka, titta vad svenska folket är religiösa. Alla tänder ljus och väntar in Jesu födelse.
Ja. Okej. Vad vill du ha för kommentar? Hur jag ser på julen?
Ja, alltså, vad är det som gör att vi människor, trots att vi kanske... Alltså det, jag har full respekt för de som verkligen är religiösa och tänder de här ljusen för att de tänker på... Ja, det religiösa budskapet som
de
finns.
De väntar på världens ljus. Och ja. Det är ju det som är Kristus och Jesus.
Ja, ja. Och massa religiösa människor som verkligen... Mm. För dem är det väldigt viktigt med julen.
Mm.
Men om man då säger så här, majoriteten av svenska folket är ju inte speciellt religiösa.
Nej, men majoriteten rasslar runt. Ja. I tunga överkläder och svettigt och frustrande runt på ICA med sina varukorgar och kastar ner olika saker som ska vara, det ska vara, ska vara.
Ja.
Liksom sylta och röbets sallad och ljus och kronor och ja, granar. Men för mig så är det en kommersialiserad masspsykos.
Kommersialiserad masspsykos?
Psykos, ja.
Och det är väl också lite grann det Eva, det är massa måsten.
Ja. Alltså det är väldigt mycket form utan innehåll som jag ser det från mitt spejarperspektiv när jag tittar runt. Och också när jag går tillbaka till mitt eget liv förstås och tittar på hur har jag firat jul på vilket sätt. Men jag tycker mig notera att den här handelsformen, alltså man handlar julen och det är handlaren som tjänar på julen, den har liksom aldrig varit... tydligare än vad den är nu.
Nej. Och man ger folk gåvor, vilket är en väldigt fin handling, som med saker som faktiskt folk kanske inte ens vill ha. Det är, jag vet inte hur många av mina arbetskamrater och vänner som liksom i stort sett efter jul så vet de inte vad man ska göra
med alla
dessa onödiga saker. Man har redan allt. Man behöver inte en till vad det nu är för någonting man får.
Julhandeln slår nya rekord.
Ja, och varje år.
Jag vet inte. Det är ett mysterium.
Ja.
Varför gör man detta? Detta gapa och svälja frosseri.
Ja.
Som om vi hade brist på. Precis som du säger. Vi har ju redan alltihopa. De flesta ja, åtminstone. Ja.
Och sen finns det människor som verkligen inte har.
Ja.
Och som blir jätteglada.
Ja, precis. Ja.
Mm. Så att det finns ju både och. Men majoriteten av svenska folket har ju så mycket prylar.
Ja.
Så att
och mer prylar ska det vara. På julen.
Ännu mer prylar ska det vara på julen.
Ja. Och barnen ska ha ännu mer större, vassare prylar. Annars blir de förtvivlade.
Ja.
Det är inga raggsockor här som gäller precis.
Nej. Och sen tycker jag också våra ceremonier.
Mm.
För det är samma sak som det här med folk vill gifta sig i kyrkan. Eller bli begravda i kyrkan. Eller vi vill gärna ha de här ceremonierna. Och vad gör vi på julafton? Ja, vi håller inte på med lilla krubban. Det är väldigt få som har krubbor hemma. Liksom, och Jesusbarnet och alltihopa.
Förstår att jag skrattar.
Utan vi tittar på Kalle Anka. Ja. Som den stora...
Alltså, händelsen.
En tecknad... en tecknade filmer som handlar om någon slags tradition. Mm. Så att egentligen så är inte min fråga egentligen inte så här, vad julen, vad är det med den, utan vad är det som gör att vi människor vill ha såna här traditioner? Vad är det som gör att vi tycker om de här ritualerna? Man gör likadant år ut och år in. Utan att själva grejerna betyder någonting. Mm. Kalle Anka är väl inte viktig?
Nej, absolut inte.
Men klockan 15.00 på julafton.
Ja, men är det verkligen så längre?
För att jag vet inte.
Nu sänds den ju dygnet runt, året om. Och då har man liksom vaskat ur någonting som faktiskt blev en höjdar, en liksom peak upplevelse på den tiden när det bara var en gång om året.
Ja.
Sen vill jag också bara påpeka att det är en jättestor skillnad mellan ritual och ceremoni.
Ja, vad är för skillnad mellan ritual och ceremoni?
Alltså först och främst, en ritual eller ceremoni är ju till för att befästa en upplevelse i tid och rum. Och på så sätt så kan den vara väldigt vacker och väldigt, hur ska jag säga, främjande eller väldigt nödvändig beroende på vad man firar. Eller vad man då avtackar eller någonting sånt. Så det är en form som skapas, men det måste ju vara ett innehåll. Skillnaden då är att en ceremoni är innehållet valfritt. Det kan vara spontant, det kan skilja sig från gång till gång, det kan vara någonting man själv designar. Men en ritual är som ett recept, det är som en formel. Vi brukar prata om trollformel, liksom att man gör samma sak. Det är en upprepning av liksom en exakthet.
Och det tycker vi människor om.
Ja, därför att många gånger så slipper vi tänka själv.
Ja.
Vi låter någon annan bestämma en ritual, till exempel en präst i en predikstol. Som, ja, det är samma psalm eller det är samma predikan eller någonting sånt. Det behöver ju inte vara en präst, men det kan vara något annat också. Det är en trygghet i att någon annan bestämmer. Men sen när vi själv ska få bestämma, jag vill göra en ceremoni, gör den på ditt sätt. Och jag kan inte, och hur ska det gå? Och nej, vad läskigt.
Mm.
Så jag ser ju själv att en ceremoni är ju avsevärt mycket mer intressant och kreativ.
Mm.
Och meningsfull. Nu ska jag inte gå in på begravningar, men jag vet att vi pratade om det förut. Om vi bara lämnar julen för en liten stund och lägger det i en krubba någonstans. Ja. Och ta som exempel, jag vet att du nämnde att när din mamma gick bort så hade ni en begravning.
Ja, fast en borgerlig begravning.
En borgerlig begravning, okej. Okay. Men ni är ju väldigt radikala, er familj har alltid varit och nystöpande och så. Och du tyckte att det var väldigt meningsfullt, att det var viktigt att ha denna ceremoni, denna ritual.
Och det är egentligen därför jag frågar om det här med julen, för att jag var nämligen väldigt förvånad över hur viktigt det var med den här ceremonin.
Mm. Mm.
Jag förstod inte innan. Jag tyckte det här med begravning var någonting man bara skulle ha överstökat. För man måste ha en begravning.
Ja, vilket man inte måste idag.
Nej, men i mitt huvud var det så. Och hur viktigt det var att det sades rätt saker.
Mm.
Hur viktigt det var att det spelades rätt musik.
Mm.
Hur viktigt det var att vi samlades. Och att vi pratade om min mor, hennes liv.
Ja.
Och hur glädjefyllt det blev med den här ceremonin. Så efter det har jag förstått mycket, mycket mer. Att när man gör en fin ceremoni kring typ när en människa dör.
Mm.
Och jag kan förstå att även om man gifter sig och sånt. Vi hade ingen, när jag gifte mig, det var en 3-minuters variant. På den tiden på början av 80-talet var inte ens det viktigt.
Nej, därför har vi kommit in i en backlash i samhället. Så det är också en viktig point att ta upp.
Ja.
Men jag kan bara bekräfta det du säger genom att, som jag ser det, återigen, vi befäster en upplevelse i tid och rum. När vi befäster den så förankrar vi den i tid och rum. Och det tror jag blir viktigare ju äldre vi blir också. Så det är dels det här att tiden flyger.
Ja.
Livet försvinner. Vad hände egentligen? Vad hände med mitt liv? Jo, det var den milstolpen och det var där som hände. Det var det som hände. Plus att vi får ge uttryck för våra känslor. Vi får ge uttryck för våra känslor gemensamt. Så,
ja.
Så det fyller definitivt en funktion. Jag kan säga att när min mor dog. Jag ska bara säga som en liten levande jordpassus här. Så gjorde jag en egen ceremoni för att mamma var för långt bort och det hände för snabbt. Jag fick reda på telefon att nu är mamma medvetslös.
Oj.
Mm. Och det var mitt i vintern, det var dagen innan julafton. Och jag var ensam här. Min son har ju flyttat hemifrån.
För länge sedan?
Många år sedan, ja. Det var 2013.
Mm.
Mina systrar hade sina familjer och barn och barnbarn och alltihopa. Jag var ensam. Så jag insåg att jag kan inte sätta mig i bilen nu. Och det var liksom halvt snöstorm och så upp till Dalarna. Utan jag bestämde mig för att göra en egen ceremoni vid Nyfors.
Aha.
Därför att i mitt undermedvetna och i min instinkt så kände jag att det är dit jag ska åka. För där är det en övergång från en sjö till en annan sjö. Mm. Och mitt i detta så finns en bro. Och vad kan vara en bättre symbolik för en att någon passerar från en dimension till en annan genom att det är en bro och att två sjöar möts. Så dit gick jag sent på kvällen. Eller det var inte så sent, det var kolmörkt i alla fall. Det var så mörkt så jag kunde knappt hitta. Mm. Jag fick liksom treva mig fram där. Och så var det stjärnklart och smällkallt. Och sen så gick jag till bron och trummade och sjöng schamanska indiansånger. Och bad om att mamma skulle få passera lätt. Och så jag behöver inte göra en sån jättelång historia. Men det är intressant ändå, jag skapade min egen ceremoni.
Ja, för det är det du gör.
Ja, det är det jag gör. Mitt eget innehåll som är relevant för mig.
Mm.
Jag menar, det jag beskriver är ju kanske väldigt, väldigt långt ifrån de flesta människor. Men det är ändå ett exempel på att man kan skapa en mening, en symbol som för mig var viktig. Att jag gjorde den fysiska, konkreta, faktiska handlingen som gjorde att jag skapade ett innehåll till en symbol. Och sen så åkte jag hem. Och på vägen hem hade jag tagit med mig grankvistar och så började jag binda en krans. Och så hade jag jättevacker musik, Mozart, på. Och så vid ett visst ögonblick så, precis när den här kransen var färdigbunden så kände jag nu slöt cirkeln. Där gick hon över. Och sen ringde telefonen bara en halvtimme senare.
Mm.
Så nu dog mamma. Så det visste jag. Så det är så, för mig var det viktigt.
Ja.
Och ett exempel på hur man faktiskt kan göra.
Mm. För det jag reagerar på idag, det är ju att i och med att vi är så dåliga på det här, tror jag att vi är med ceremonier, så blir de här andra sakerna väldigt viktiga. Så att när två familjer, när två personer då ska plötsligt ha en gemensam jul ihop, så plötsligt blir de osams om. Ja, men i min familj så har vi alltid mandelgröten. Och får man inte mandelgröten så blir det ingen jul. Och i min familj så gör vi så här. Och egentligen de här sakerna som man bråkar om. Att vad man ska äta eller när man ska öppna julklapparna. Att det plötsligt blir så viktigt. Därför det är våran ceremoni i vår familj. Så här har vi alltid gjort. Och det som händer i många familjer är ju. För det första så upplöses familjer. Och den här grundfamiljen liksom med Fanny och Alexander, julen, är ju nästan ingen som har. Utan det är, folk skiljer sig, det är liksom nya människor som ska in, det är massa ensamma människor som inte har plats. Och så ska man tillsammans göra en jul och alla ska känna sig välkomna. Och så har vi helt olika idéer.
Som motsvarar idealbilden.
Av Fanny och Alexander-julen. Där vi dansar runt den fina granen som pappa varit ute och huggit.
Alltså innan jag svarar på din förra fråga. Det med backlash. För det är väldigt viktigt varför vi har de här traditionerna. Så måste jag ju, när du säger det, så måste jag ju då berätta. Att jag var statist i Fanny och Alexander. Ja, och det var ju jätteroligt att få jobba med Ingmar Bergman även som statist. För jag var ju då, fick inblick och insyn i filmarbetet. Och
fantastiskt.
Så. Fantastiskt.
Ja, för det har vi inte sagt i det här programmet, du har varit skådespelare. Du är inte bara konstnär som jag har sagt. I det här programmet har vi inte berättat att du också varit skådespelare.
Men du har sagt vem jag är.
Nej.
Vem är du, Charlotte?
Jo, men det har jag sagt när jag gick hit. Så att,
okay.
Ja, men du har också varit skådespelare.
Just det. Mm. Alltså jag räknade ut att med alla vikariat och inhopp och så har jag haft 27 olika yrken.
Åh, herregud. Ja.
Det vill säga på så många olika typer av arbetsplatser. Allt ifrån tidningsredaktioner till vikarierande, inspicient, moderedaktör, försäljare, lärare, healer, skådespelare, fotomodell. Jag har liksom haft ett turboliv innan jag gick in i den andliga världen, så att säga,
och... Och du har alltså varit med både Bo Widerbergs produktioner och nu även berättar om Ingmar Bergman.
Ja,
jag fortsätter alltså, nu med det. Så
jag Jon Lindströms film Kronvittnet har jag varit med. Jag har varit med i Christian Lunds tv-uppsättningar, teater och så vidare.
Mm. Mm.
Jag spelade Ernstorffs sekreterare i serien om hans liv.
Okay.
Så jag har gjort en del. Mm. Ja, det har haft jättekul.
Berätta mig om Fanny Alexander, vad det är som jag avbröt dig med.
Då blev det liksom så här name dropping och skryt nästan. Ja,
exakt.
Det är nej, men apropå jul. Så jag har firat alla möjliga tänkbara former av jul. Antijul, alternativ jul, total jul. Men den här inspelningen var ju så fantastisk för att vi spelade in julottan i Uppsala domkyrka. Julottan tidigt på morgonen. Jag satt insvept i pälsar i en sån här släde bakom en jättelik ardennerhäst som var som en lokomotiv och facklor och sådana saker. Mm. Så det var ju en julupplevelse mitt i det hela som heter duga.
Ja, men, och det är den bilden vi har av jul. Ja. Men samtidigt så firar vi inte, vi sitter ju inte slädar längre.
Vi firar inte jul, men vi firar jul.
Ja, och vi och går inte till julottan. Väldigt Nej. Få gör det. Några stycken gör faktiskt det.
Gör du det?
Nej, men faktum är att jag gick på julottan uppe i Härjedalen i den lilla bykyrkan. Oh. Därför där går hela byn i julottan. Så för första gången på en gång när jag var ung provade jag på bara för att se vad det var för någonting. För då skulle vi... Så att två gånger i mitt liv har jag gått på julotta. Och det var ganska trevligt faktiskt.
Såklart. Och vackert.
Vackert.
Ja, ja. Ja.
Och tidigt på morgonen.
Mm.
Ja. Ja. Men just den här bilden av hur viktigt... Det var det som jag tänkte säga med när olika familjer skapar sig små ritualer som blir viktiga. Då blir det viktigt med liksom äta mandelgröten eller... Man ska ha det på ett visst sätt. Varför, vi som är då sekulära, för det är vi väldigt många, som inte bryr oss om att Jesus föddes på julafton, som inte har en aning om vad juldagen eller påsken. Alltså, vi kan ju inte ens, frågar man på jobbet, vad händer i påsken?
Varför firar vi påsk?
Ja, så kommer man inte på det.
Nej.
Utan då handlar det om kycklingar och...
Ja, men återigen, det handlar om vad man ser i skyltfönstret i butikerna.
Ja, exakt.
Så det är som Halloween har kidnappats, tycker jag.
Ja.
Alla hjärtans dag har kidnappats. Julen har kidnappats. Påsken har kidnappats. Allting har kidnappats av så kommersiella intresse av handlarna. Vad man kan se i skyltfönstren. Och där ser man ju förstås väldigt mycket glitter och tingel, tangel och tomtar och sånt där som man sällan kan åstadkomma hemma. Men återigen, vi har tappat... Kanske också, oavsett om vi är kristna eller inte, eller sekulära, så är det som att vi har tappat innehållet.
Ja.
Det är formen som är så viktig. Och den är, som jag ser, formen blir oerhört viktig för att vi upplever totalt sett en backlash i vårt samhälle idag. Där
vi letar mening.
Ja, vi klamrar oss fast vid gamla värden och vid det som är mer borgerligt och traditionellt. Och det ska vara på ett visst sätt och det ska vara ordning och reda. Och det ska vara fasta rubriker på våra boxar som vi lever i. Och vi ska veta hur gamla vi är och vilka stjärntecken vi är födda i. Och allting, och vet du inte så kan du fråga Google och så vidare. Så att det, är som det här expansiva, det här utan väggar, tak... Det törs vi inte riktigt vara i. Och då blir plötsligt de här traditionerna oerhört viktiga. När man på 70-80-talet sa skit i traditionerna.
Exakt. Och gjorde alternativjular.
Ja.
Och gjorde någonting annat.
Ja.
Och tog ställning själv.
Så idag så är det plötsligt ordning och reda. Och förnuftigt och rationellt och teoretiskt och handfast och konkret och så, mer än det här kosmiska, expansiva, oförutsägbara, fylla i själv vad du vill, vad jag vill, jag törs inte göra vad jag vill, för det har inga staket, det har ingenting att hålla i.
Och att om man nu funderar på livets mening, som man borde kanske göra då vid såna här tillfällen där vi faktiskt firar, nu ska frälsaren född. Vi sjunger de här sångerna på Lucia. Vi lär oss, våra barn sjunger fortfarande Lucia-sånger. Och så är en frälsare född och allt
och
det här.
Och firar i småskolan och dagis.
Ja, vi håller på med alla med orden.
Ja.
Och vi diskuterar ju inte, eller vi pratar inte längre om vad tror vi på. Finns det någon, finns det en gud? Finns det någon frälsare? Och ändå så lever vi i en värld där religiösa krig... Nu är väldigt, alltså med islam, kristendomen, ja, och även det som händer nu i Asien med Burma, där man skjutsar ut människor som tillhör en annan religion. Så att egentligen finns ju religion som en jättestor grej i vårt samhälle, fast vi bottnar inte
i det. Men vi är ju så neutrala i Sverige, det är det också, vi är neutrala. Har du inte tänkt på det? I allting. Vi är solidariska, vi är neutrala, vi är diplomatiska. Vi tycker både och. Vi är antingen inte hon och han utan vi är hen helt plötsligt. Jag fick ett mejl på min dator för någon dag sedan från USA, ett newsletter. Mm. Som berättar just att den svenska kyrkan har börjat skriva om vissa gudstexter. Nu kan jag inte översätta det till svenska.
Exakt. Nej, men herre och sånt, eller?
Ja, exakt. Det är liksom inte herre utan det är kvinnan, modern och fadern och den heliga sonen. Eller var det son eller var det kanske en dotter också. Mm. Ja, men så, det finns en ängslighet i det här att vi ska vara så inkluderande på så sätt. Så att vi blir liksom urvaskade, vi blir neutrala. Vi törs till slut inte heller ta ställning åt något håll. Mm. Och det här som du beskriver, de här hemska, groteska inbördeskrigen om huruvida man röstar på Allah eller profeten eller Mohammed eller liknande eller i Burma. Mm. Det är ju åtminstone ett starka ställningstagande hur galet den liksom blir.
Mm. Men... du sa rösta på Allah. Det är nästan så att
som ett parti på
Gud eller Allah. Det är nästan så att det är partier. Det är liksom och den här känslan av vad är liksom Gud.
Religion och politik har alltid hållit ihop, speciellt i äldre tider.
Ja. Då, nu ska du få göra en liten spaning igen.
Jaha.
För jag tänkte, i det här, vad ska man säga, ytliga samhället vi ändå har, där vi liksom har fastnat i materia, och sen så ser man allt det här med att man ändå vill ha de här ceremonierna, man vill gifta sig i kyrkan, man vill alltså bli viktigare och viktigare med allt sånt här.
Mm.
Håller vi på att bli... Alltså, börjar vi bli mer religiösa? Börjar vi bli mer andliga? Börjar vi söka oss inåt, utåt, fundera på alltet? Eller är det här bara en ny ytlig trend? Vad tror du?
Åh, vilka intelligenta frågor du ställer som vanligt, Ann. Och de är så väldigt komplexa. De är kompletta.
Det är den här lilla frågan.
Ja, det är inte så, precis, det är inte så att du nästan svarar dig själv.
Ja.
Men de innehåller ju alltid flera frågor i ett.
Svara på det som du hörde.
Svara snabbt på flera frågor i ett.
Svara på vad du vill.
Ja. Så det är både och. Det är ungefär som två så här grafer, två pelare som stiger parallellt. Det både söker oss till andra värden och inåt och öppnar upp dörrar till de andliga sfärerna, oavsett om det kanske sker många gånger på ett ytligt sätt. Liksom det handlar om yoga och smoothies eller något annat, liksom livsstil, fitness. Mm. Mer kanske än att verkligen söka på djupet. För det tar ju många gånger både tid och energi. Samtidigt som vi blir ytligare och mera, vem är jag i samhället, vad har jag åstadkommit? Och så
att vilken titel kan jag få?
Ja, ja. Och hur kan jag bli miljonär innan 30? Är det på YouTube eller är det någon annanstans? Så att vi serveras både och vi appelleras till både och, beroende på vad vi har för fallenhet och vad vi har för intressen. Men jag ser att de här staplarna, de höjs likvärdigt. Mm.
Det blir på något sätt någon slags crescendo också nu, tycker jag. Att när det blir, förra programmet pratade om MeToo, manligt och kvinnligt och allt det där.
Mm.
Och det blir jättestor energi kring det.
Mm.
Och nu handlar det om den religiösa krigen. Vi kan inte bara tänka så här, jag bryr mig inte om vad islam står för. Eller jag bryr mig inte om vad kristendomen står för. Någonstans så måste man börja sätta sig in i det här.
Mm.
Så det händer ju också någonting. Och samtidigt som du säger, människor kanske går och yogar.
Mm.
Och då sitter man där och tackar och säger på slutet en massa...
Men det kan bli form utan innehåll.
Form utan innehåll, det kan det bli. Verkligen.
Strunt samma, det är åtminstone en liten glipa i dörren.
Ja, eller meditation som folk ibland ägnar sig
åt nu.
Absolut,
absolut.
Eller så heter det något annat som folk ägnar sig åt, liknande grejer. Ja.
Ett sökande, ett viljande att hitta andra värden och hitta...
Ett sökande?
Identitet, fast jag gillar inte sökande ordet.
Okej,
strunt samma. Men det är en önskan om att hitta andra värden, andra normer, andra förståelse för vad är det som händer i vår värld. Vem är jag och vad händer mig och vilken process är jag involverad i? Jag skulle bara vilja svara på din fråga, om det nu var en fråga. Ja. Kommentera bara någonting som jag har sagt för länge sedan. Men många av de sakerna som jag säger har jag sagt för länge sedan. Eller skrivit om för länge sedan, eller på något vis gett uttryck för. Och det var en radiointervju här med Tyresö Radion för kanske fem år sedan. I samband med en utställning. Apropå den här lilla rutan. Mm. Vi befinner oss i en, man säger, en stor kosmisk cykel. En global cykel naturligtvis. En personlig cykel där vi flyttar från ett hus till ett annat. Och det här har då beskrivits sedan lång tid tillbaka i Maya-kalendern, i så här tibetanska yogas, på många håll, i många religiösa traditioner, att vi lämnar ett tidevarv för att kliva in i ett helt nytt, expansivt, klargörande, förståeligt, mer...
Du känner att vi är på väg dit?
Ja. Vad jag menar är att det här är en flyttstädning.
Okej.
Det är en flyttstädning. Vi kan inte lämna ett hus om vi inte flyttar. Vi måste också tänka på, vad är det jag ska ta med mig till nästa hus? Och man ser det här som en beskrivning på vårt kollektiva och personliga psyke. Alltså mer psykologiskt också. Vad är det jag för världen? Mm. Vad är det jag ska ta med mig till nästa hus? Och då blir det ju så att vi drar fram allting som behöver tittas på. Mm. Så öppna garderoben och utflyger dammråttor och spindlar och liksom sånt.
Precis, alltså tycker du att vi går åt, att är vi på väg åt rätt håll?
Ja, absolut. Men återigen, bara snabbt den här lilla rutan som jag nämnde förut. Om man inte tittar på en film till exempel i sin helhet, utan drar slutsatser utifrån en liten filmruta, så kan man få fel uppfattning om processen i dess storhet. Så jag ser ju att även det som kan se knasigt, destruktivt, icke-konstruktivt ut, är en terapeutisk process och är ett sätt att skärskåda och titta i vårt samlade material från det gamla huset. Vad är det vi ska ta med oss till det nya huset? Mm. Det är en flyttstädning. Mm. Så allt det här som rörs om är jättebra. Mm.
Jag brukar när jag blir lite, vad ska man säga, jag har kallat mig själv för politiskt deprimerad. Jag känner liksom just nu lite stressad inför världen. Mm. Och det är därför jag kommer till dig också och frågar en massa såna här existentiella grejer. Men när jag själv ska trösta mig själv,
ja,
då brukar jag ta ett perspektiv som heter min mormor, min mamma, mig och min dotter.
Åh, vad fint.
Mm. Och då vill jag då, utan att det här blir totalt väldigt generaliserande. Mm. Min mormor föddes 1901. Jag tror inte hon fick ta ett enda beslut i sitt liv själv. Mm. Utan allting var liksom bestämt för henne. Och hon var nog ingen fri person, utan hon, konventionen var det som gällde.
Mm.
Min mamma föddes 1933. Hon fick i alla fall gå en utbildning och liksom blev en kvinna som fick ändå ha sina egna pengar. Men hon var också väldigt styrd av konventionen, men inte lika mycket som sin mamma. Jag är född 1957. Jag var en friare person än min mamma, men ändå så var det väldigt mycket, det här ska man göra, så här måste man göra. Jag tänkte helt nya tankar än min mamma. Mm. Som tänkte helt nya tankar än min mormor.
Ja.
Och min dotter som är född 1985, tycker jag, av oss fyra kvinnor, är den som är klokast.
Mm.
Trots att hon är mitt i det här bruset, så har hon en större integritet och går sin egen väg och är en friare person än vad jag var. Ännu mer min mamma och min mormor. Så på så sätt tycker jag så här, det är saker och ting går åt rätt håll. Om man bara tar lite större perspektiv. Men just nu, det här året vi sitter i, så tycker jag ibland att saker går åt fel håll.
Vilken fantastisk bra bild du ger, Ann. Ja, måste jag säga. Jag tänkte de termerna själv. Och jag vet ju till att börja med att, nu vill jag inte näpsa dig på något vis, men utveckling är inte linjär. Utveckling sker åt alla håll samtidigt. Så det är inte bara att din dotter är en frukt av dig, din mamma och din mormor naturligtvis. Utan allting är cirkulärt och sker i alla riktningar samtidigt. Men samtidigt så är det ju, kan man säga, en produkt av vad du har lärt dig. Och vad som inspirerar och vad som neutraliserar eller öppnar upp åt mängd olika håll. Så jag tycker att Det är väldigt hoppfullt det du säger. Och jag kan ju precis som du också känna att herre, Jesus. Jesus, det är ju egentligen Jesus, har du tänkt på det? Det slog mig plötsligt. Ja, men när smålänningarna kom till Amerika och hade utvandrat så hörde de Jesus. Och sa, Jesus, Jesus.
Aha, okay.
Ja, det är Jesus. Herre Jesus, vad är det för värld vi skapar? Vad är det för värld vi lever i? Och jag är inkarnerad på fel planet. Men samtidigt så förstår jag hur otroligt viktig den här processen är. Där det ser så tokigt ut. Och där vi kippar efter andan ibland, då tänker jag, herre Jesus, jag får ett raseriutbrott eller jag blir deprimerad. Då gäller det att påminna oss om utveckling, absolut.
Mm. Mm.
Och att vi definitivt går åt rätt håll, som det heter. Vi håller på flyttstädar.
Det är ett väldigt bra julbudskap, tycker jag, att vi går åt rätt håll.
Ja.
I denna mörka tid som snart vänder. Och att de här ljusen, ska vi bara knyta liksom ihop säcken här nu?
Ja.
Att vi gillar ljuset.
Ja,
självklart. De tända ljusen.
Ja, de varma strålarna från ljuset som blir av stearinljus framförallt.
Ja.
Ja.
Och att det är viktigt att vi också har de här traditionerna att vi tänder ljus.
Ja, jag kan till och med säga att det är viktigt också att ha lite urriga, mörriga perioder. För det är då vi går in i oss själva.
Mm.
Så det är inte helt fel heller. Det är som natten. Så vi får inte helt vara rädda heller för mörkret.
Nej.
Nej.
Ska det bli en liten god julhälsning nu till Tyresöborna, tycker du?
Ja, jag skulle vilja säga ha det kul jul. Därför det är viktigt också att i liksom allt det här ska vara. Ha kul. Lek. Man kan ju faktiskt leka. På julen.
Ja, och gör julen på ditt eget sätt.
Ja.
Och skippa de här förbaskade köpgalna grejerna. Ja.
Hinner jag säga en rolig sak? När min son var liten, och det var ju länge sedan, det var ett tag sedan, så brukade vi skicka julkort och sådär. Så kom vi på en jul, att varför kan vi inte göra egna julkort? Och det är ju egentligen inget originellt, för gör man ju på dagis. Men vi kom på att vi kunde skapa ett korsord. Vi skapar ett korsord och skickar så julhälsning. Ja, och så de som får korsordet, de får fylla i det här. Och sen så har vi något pris liksom. Första pris, en kram. Ring och boka tid för besök. Eller vi besöker er. Andra pris var väl liksom en toalettrulle eller någonting sånt där. Men det går, och vi hade jättekul när vi skapade det här korsordet. Vi ritade och vi tänkte och vi klurade och vi skrattade och så. Så att man kan ju göra väldigt mycket
bra saker
som både är en gemensam upplevelse. Men som också har ett kreativt innehåll. Det kostar ingenting.
Mm. För gemenskapen också.
Ja.
Det är den stora grejen,
det är tycker stora jag, grejen.
Med hela julen.
Ja.
Och att vi tar in lite människor i vår bekantskap som vi kanske...
Men samtidigt, det är inte skamligt att vara ensam.
Nej.
Det är inte det.
Och man kan gilla det också.
Ja.
Ja. Det måste vi säga också.
Ja, jag har firat många jular ensam. Säger folk då. Mm. Eller mina systrar eller någon annan. Ja, du får komma hem till oss. Ja, men vill inte komma hem till er, ursäkta.
Ja.
Jag vill vara själv.
Ja, det är bra.
Också. Det är också helt okej.
Man får göra som man vill. Med sina egna traditioner.
Ja. Och ceremonier.
Ceremonier. Men tända ljus tycker vi är helt... Det är det bästa.
Ja, det är ett måste.
Ett måste.
Mm.
Talar vi nu om för Tyresborna.
Mm.
Tack så hemskt mycket, Charlotte Krook. Nu får du tala om igen vad du är för någonting. För det sa vi inte från början. För de som har lyssnat på våra program förut vet mycket om dig nu. Men nu får du bara ta snabbt. Vem är du?
Varför är jag?
Ja, varför är du? Vad är du?
Ja, men det går ju inte att säga snabbt Charlotte Krook. För det blir ju såna här saker jag inte tycker om. Det blir etiketter.
Mm.
Labels. Men okej. Okay. Jag är prisbelönt konstnär. Jag är poet. Har läst mina dikter både i radio och på scenen här i Tyresö. Nationaldagsfirandet. Jag är shamankvinna. Jag är magisk kvinna. Som alla andra kvinnor, eller så. Jag har gjort egna radioprogram för Tyresöradion.
Just också. Det. Just det, perfekt. Jag tycker det räcker det, för nu vi har talat om att du är också har varit skådespelare. Så det får ni lyssna på, ni som kommer in i programmet nu.
Ja.
Och söker ni på våran sida, på Charlotte. Mm. Då finns det många fler program att lyssna
ja,
på.
Ja, då ska du också bara fråga mig. Ska du inte göra några fler program, Charlotte? Ja. Det var ju så länge sedan.
Ja, det frågar jag dig just nu.
Ja. Mm. Jo, det kommer. Jag har haft lite annat för mig. Men det kommer egna nya program. Ja. Och blir du nyfiken att lyssna på någonting som jag har gjort tidigare, Charlottes betraktelser, så går det att skriva in mitt namn på arkiv.
Just
hemsidan.
Precis.
Tyresoradion.se. Där perfekt. Kan du lyssna på de jag har gjort.
Perfekt. Ja. Och se vackra fotografier på dig. Så tack så mycket, Charlotte.
Tack, Anna.
Att jag fick en god kopp te också. Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Och jag heter alltså Ann Sandin Lindgren. På återhörande.